Journalistenpodden.
Hej, välkomna.
Hej och välkomna till Bjurwald med hjärta.
Och det är alltså jag, Helena Hjärta, chefredaktör på tidningen Journalisten och Finansliv.
Och jag, Lisa Bjurwald, chefredaktör för Författaren.
Mm. Det har som vanligt hänt en massa saker i medievärlden sen vi träffade sist.
Mm, det här året har verkligen kickstartats. Brukar vara lite segt medieåret. Ja, nu händer hur mycket som helst.
Men just nu när vi har satt oss här så har vi fått veta att Sveriges tidskrifter och tidningsutgivarna ska skapa en gemensam branschorganisation.
Ja, äntligen säger jag.
Oh.
Ja, vad säger du?
Nej, men berätta varför du tycker det.
Framförallt så märker jag det när man pratar med utomstående, såna här konstiga människor som inte är journalister, och man ibland förklarar vad man gör och vilka som styr och vilka som har inflytande, och man börjar räkna upp alla de här tidskrift som jag jobbar med, Författaren, då har du Sveriges tidskrifter, och sen har du tidningsutgivarna, du har utgivarna, och du har, och där brukar folk säga, nej men stopp, varför har ni inte bara en som, ja, nu kan inte jag sånt, men vad heter de? Kommunikatörerna eller? Ja, det kanske är ett fack. Men det känns ju alltid logiskt att slå ihop, eller?
Ja, jag är ju så otroligt präglad av att det har funnits TU och TA.
Ja.
Så jag är ju liksom, hela min start i branschen var att tidningsutgivarna hade en egen. Mm. Och jag har liksom inte riktigt sett Sveriges tidskrifter som en organisation för utgivare.
Nej.
Att man liksom tar utgivningsfrågor på, på det allvaret. Men det är klart att det kan bli bra.
Mm. Nej, men jag tror det. Och framförallt så, om man ska vara lite krass, så går det väl kanske inte fantastiskt för just tidskrifter någonstans i världen. Det är klart att det finns några såna här gyllene exempel. Men det är väl ändå, man kanske inte har en helt strålande framtid till mötes väl. Så att då är det väl bättre att komma in också under det större paraply, tänker jag.
Ja, det finns väl ungefär så här 350 tidskrifter i Sverige.
Ja.
Och kanske ett hundratal dagstidningar.
Mm.
Och ingen utav, eller TU har ju blivit väldigt avlövad om man ser ekonomiskt. Mm. För att de lämnade ifrån sig hela arbetsgivar saken till Almega,
ja,
medieföretagen.
Ja.
Och sen dess har de kanske haft lite svårt med sin identitet.
Ja.
Ja, tillsammans kanske tidskrifter och tidningsutgivarna kan liksom återskapa någon slags, vad ska vi säga, blir det som en liten pressfrihetsorganisation också, eller bara branschfrågor.
Ja.
Ja, tidskrifter har varit jättebra med liksom momsfrågan och tryckerimomsen. Mm. Och de har varit med och lobbat nere i Bryssel ganska mycket.
Och för att inte nämna liksom såna här rent PR-mässiga evenemang som Tidskriftsgalan och så, faktiskt. Att man har lyft sina tidskrifter på det sättet och fått jättebra genomslag. Mm. Och det kanske inte riktigt TU har på samma sätt.
Nej,
men jag tänker absolut, och som är personer som liksom, ja, men som vågar ta ton för just pressfriheten. Mm. Man kan väl bara vinna på det.
Ja, men vi är väl också då positiv som du.
Ja, nej, men köp inte min åsikt så lätt. Nej. Vi får väl se.
Jag köper inte din åsikt så lätt. Jag brukar inte göra det. Men däremot så, min spontana var väl att jaha, intressant. Snarare än jaha.
Ja.
Kul.
Jo, men så tänker jag, kan det inte också ge rent så krasst många arbetsmöjligheter och samarbetstillfällen? Just det, men om du har hela det här stora gänget av små tidskrifter som har 2-3 tusen prenumeranter, för att inte säga de som har 200-300 prenumeranter och kanske inte säljer något lösnummer. Här har man ju ändå möjlighet liksom att gå ihop och göra nummer tillsammans och få in intressanta granskningar från tidskriftsvärlden in i större sammanhang till,
tror du,
exempel.
Det?
Ja, det känner jag är en liten extra bonus.
Jag har lite svårt att säga att en branschorganisation skulle underlätta just de sakerna, att man ska samarbeta över tidningsgränserna.
Ja, men tänk, man kommer hålla workshops, kommer bli gemensamma tillfällen.
Ja, det är bara man hittar andra människor. Och
ja, och man ser varandra på något sätt.
Kanske.
Nu låter jag verkligen hippieflummig här.
Ja, men så kan det väl vara. Men framförallt kan man väl se att till exempel om man tar Bonnier, de har både tidskrifter och dagstidning i sitt företag. Och det finns ju fler som har, eller kanske inte, Schibsted ger inte ut några tidskrifter.
Mm.
Och inte, nej men det kanske bara är Bonnier, men däremot så gör de ju det med besked då, har båda verksamheterna.
Ja, precis. Ja.
Ja, vem är det som blir kvar som vd då?
Ja, men det blir väl Jeanette Gustafsdotter.
Mm. Vad händer med Kerstin Nell då?
Måste det bli, säger jag. Klockan, jag har ingen aning, men jag förutsätter det.
Kerstin Nell har ett väldigt stort förtroende också inom tidskriftsvärlden.
Hon är jätteduktig, men Jeanette Gustafsdotter är ju jäkligt på i just pressfrihetsfrågor. Och sen om man ska vara krass så tror jag så här, ja men Kerstin Nell är äldre. Och så här i den här branschen, det är den som är yngre som vinner.
Ja,
vi du hörde bara, jag bara, du ryper oss och nys. Jag är ett så här hela tiden när man tittar på två personer, eller?
Ja, nej, jag är inte fullt så cynisk.
Nej.
Men det var roligt att du ändå vågade spekulera detta. Det hade jag hade sagt, nej, det vet jag inte riktigt.
Men det
är alltid,
jag,
va? Det är egentligen så.
Man måste som journalist vara spekulera. Jag känner så här, vår podd, här kan vi ju sitta och spekulera.
Ja.
Och det leder mig osökt in på ett annat ämne.
Nämligen?
Du vet vad jag tänker på, hela kraghärvan, kragdebaklet.
Ska vi ta det också?
Ja, men vi måste nästan. För att det är precis där. Just i en podd eller ett seminarium, där kan man ju få tillåta sig att bara spekulera lite fritt. Men får man verkligen tänka liksom rakt ut så som man skulle göra, och utan att ha något belägg för det, i tryckta texter? Jag säger ju nej. Och
det, du menar det... första publiceringen här som Aftonbladet hade, eller?
Ja, alltså jag menar typ 90% av hela kraghärvans publiceringar. Bara sånt som att alltså man utmålar Dagens Nyheter för att vara besatt av Ryssland. Alltså om vi bara stannar lite här, så är det ju inte en galen högerextrem blogg vi talar om. Vi talar om stora DN som självklart bevakar säkerhetspolitik. Vi talar om ett land, Ryssland, som hotar, går in militärt i sina grannländer, som står för bland de största säkerhetspolitiska hoten i Europa, som förgiftar människor i andra nationer. Alltså för att inte tala om vad Ryssland gör mot pressfriheten, just vårt område. Att då försöka utmåla det som att DN är orimligt besatt av ett av vår tids största utrikespolitiska ämnen. Redan där är det ju knas. Helena, nu frågar jag dig, vad är det som händer? Jag tänker ju hela tiden Twitterjournalistik.
Ja, nej men jag kan väl se att den här publiceringen var udda.
Aftonbladet.
Ja. Men jag kan också se att det i de svar som har kommit har också funnits felaktigheter. Och det är väl inte som att alla publiceringar på andra sidan har varit klockrena heller.
Nej.
Jag menar, en del anklagelser i den här första är ju också korrekta. Även om, ja, nej men det känns ju ändå som att det kanske blev lite för snabbt publicerat. Kanske borde ha tänkt på varv till. Men det som är sorgligast är ju liksom det här, dels Twitterjournalistiken som jag trodde faktiskt att den var på väg att dö. Och så plötsligt bara exploderar den på nytt. Det gör mig lite ledsen. Den här höga tonläget.
Tonläget är ju alltså verkligen det, nyckelordet, ja, här.
Och det är liksom inte riktigt, det är inte riktigt okej att kalla kollegor, hårt arbetande journalister för att de är, som du beskrev, att de är också, vad kallar du det? Besatta av ett ämne.
Exakt.
När det egentligen är väl ganska normal nyhetsjournalistik.
Ja. Sen kan man ju naturligtvis formulera så att man tittar då, som jag håller precis på med en text om Svenska Akademin, också stor suck på det, ja, till författarens vårdnummer, men som handlar om mediebevakningen. Det är en jättebra freelance som skriver, och vi har gått igenom och tittat i Retriever hur många artiklar som har skrivit. Och där kan man ju se då att DN Kultur har haft en viss fixering vid det här ämnet. Men då, först formulerar vi ju inte så som att de är galna.
Nej.
Nummer ett. Utan man får ett försiktigt där. Och nummer två så presenterar vi de här siffrorna som säger att så här och så här många krönikor skrevs. Och lyfter också då att vad har man missat i kulturjournalistiken när man har lagt sånt extremt fokus på minsta lilla tur, någon som har gått 7-11 ungefär, va, ur akademin. För det är ju jättejobbigt och tragiskt för läsarna. Så det menar jag, att om man visar så här då, att Svenska Dagbladet har 100 artiklar om Ryssland och DN har 1000 på en månad, ja, då kanske man kan låta siffrorna tala för sig själva.
Då skulle man kunna ha ett case.
Ja, men det är inte det. Och sen så har vi ju å ena sidan det här att man kallar ledande säkerhetspolitiska forskare för spioner. Det är ju så grovt. Och för mig drar det här upp minnen av när jag var på Expo en gång i tiden. Och vi alla blev kallade för agenter för israeliska Mossad. Det var ju 100% skratt som reaktion. Och man skämde, vad ska du göra? Nej, men jag ska tillbaka till Tel Aviv nu. Har du min pistol, min tjänstepistol? Just för att det är så befängt. Men nu har vi det här höga tonläget. Där man kan göra sådana ohyggligt allvarliga och potentiellt livsfarliga, karriärskadliga kommentarer om människor. Och bara skicka iväg det till att bli läst av miljoner människor.
Det finns någonting med den här anklagelsejournalistiken som inte för journalistiken framåt.
Och tänk och just nu med MeToo. Alltså vi är fortfarande fast i att POP:n bara tröskar olika anmälningar. Och det fortsätter. Och man väntar på hela det här Virtanen Wallin-fallet. Som troligtvis kanske inte kommer gå så bra för henne som anklagade där. Och jag menar, vi är ju fortfarande mitt i det här. Men det har inte lett till någon besinning i anklagelserna.
Nej, men det är det som förvånar mig så mycket. Jag hade en mycket mer förhoppningsfull syn på vart journalistiken var på väg. Och att vi skulle lämna det här Twitter-tomläget. Att vi skulle också bara rent konkret sluta tro att det var en storm bara för att det var många på Twitter som tyckte någonting. Vi måste ju ha lärt oss vid det här laget att det inte är så.
Jag lämnade Twitter tror jag någon gång i samband med vår förra podd. Mm. Eller om det var lite tidigare.
Saknar du det väldigt mycket?
Oerhört. Så fort jag vaknar. Jag gråter över den här lilla fågeln.
Ja.
Nej, men det är ju jätteskönt. Och så fort man går in nu inför den här podden för att se just hur de olika kultursidorna har skrivit till varandra. Så för fort man har tagit en paus, så är det ju som att gå från den civiliserade verkligheten in i ett boxningsrum, in i en ring. Och man blir alldeles paff, men herregud, man glömmer bort ju snabbt. Sitter de här redaktörerna och skriver det här till varandra? Och så den här känslan, hur kommer vi upp ur det här träsket? Hur ska vi vända det till en normal samtalston? Och två, hur ska vi sitta och skriva såna här kommentarer om att föräldrar måste ha större ansvar för vad barn och unga gör på nätet, och sen i nästa sekund men jag tänkte anklaga dig för att vara spion och be Säpo att utreda dig. Det går ju inte ihop.
Nej.
Vilka är sten i glashus?
Nej, men det finns något särskilt sorgligt att det också är kulturredaktörerna som sitter och gör det här. För kulturredaktörer i min bild, de ska vara lite mer resonerande, reflekterande, lite intellektuella staker liksom.
Ja. Men, och det där knyter ju an i det som man har pratat mycket om med kulturjournalistikens generella haveri faktiskt. Att det har blivit mycket mer opinion. Det har blivit mycket mer texter om texter om texter. De här rena metacirklarna, he said, she said, i all evinnerlighet. Istället för att bara snälla erbjuda oss nu en recension av en teater i Norrköping. Eller en ny bok alltså. Den här interna pajkastningen. Det berör ju bara den här lilla kulturtyckarkärnan i Stockholms innerstad dessutom.
Men tror att det beror på att det finns något panikartat kring från kulturredaktören att vi måste också få klick, annars så kommer vi att försvinna?
Ja gud, alltså det är ju det som är grunden.
Men klick är ju, alltså det är också det här. Jag trodde att, ja men 2019 var året då vi slutade prata klick, det var då vi började prata kvalitet och ja. Reflektion.
Det enda jag kan känna, kan det ordet. Nej, alltså, jag tänker bara på ordet destruktivitet hela tiden. Jag tänker på när man läser om män och kvinnor som är fast i usla relationer. De går tillbaka år efter år. Folk som är drogberoende. Alltså, det är den enda liknelsen jag kommer på. Att man blir så fruktansvärt fångad av det här inre pajkastningen. Särskilt digitalt i sociala medier. Att man kan inte sluta. Och sitter man där med någon lång intressant essä som skulle ge mervärde till läsarna. Och sen kommer någon kulturredaktör på andra tidningen och ger en tjuvnyp. Och då tillbringar resten av dagen med att kasta tillbaka skit på den personen. För att det är så, man kan inte hålla fingrarna i styr. Alltså det är så att knark som röken. Ja,
man har ju verkligen visat att det är ett beroende. Det triggar ju exakt samma belöningssystem i hjärnan. Och om det är att man får skälla tillbaka och får svar igen. Det är den här direkta kommunikationen som naturligtvis är svår att undvika. Men det är också det här alla likes som man får runt omkring. Och alla påhejare som står. Det är ju... det har sagts förut, men det är som att stå på skolgården och man har två ledare som står och slåss med varandra.
Ja, visst.
Och så finns det några på den sidan, några på den andra sidan. Och så en stor allmänhet, där kanske inte är så stor. Men åtminstone några som får titta på det här. Men det drar ju ner oss alla, det skulle jag nog ändå säga.
Och som du säger, det här är ju verkligen intelligenta personer som borde reflektera. Till slut, nu ska vi inte kanske prata förbud, men kan man kanske lägga på sig själv ett förbud då, att säga att jag ska faktiskt inte hålla på så här på min arbetsplats. För när man ser då kulturredaktörer som har suttit från 9 till 23 med sån otrolig regelbundenhet, och det vet man ju när man jobbar på en längre text. Så fort du går iväg och tar en kaffe och kommer tillbaka så måste du ju ibland...
Börja om igen.
Ja, och var var jag någonstans? Vilken tankegång hade jag? Man har ju visat något sånt här, nu citerar jag inte exakt, men att så fort du går in och kollar Facebook eller din mail, så vad var det tog nu? Kunde det vara 15-20 minuter innan du är på samma intellektuella nivå? Så tänk dig då hålla på med det här dag ut och dag in, det här bollandet.
Jag har inte tid med det här.
Nej, kan det inte komma någon där tuff redaktionschef och säga att sorry, nu är sluttwittrat. Men det går ju inte. För du säger att jag måste sprida mina texter. Ja, men kan man inte lyssna på Helena Hjärta då, kan man säga. För du gör ju exakt det. Du sprider ju journalistens texter och dina krönikor. Och sen så stannar inte du kvar för att dividera med Kalle i Ångermanland om... Nej, varför du är en korrupt journalist.
Ja, just det. När man kommer i specifika frågor eller specifika reaktioner på just en artikel, då är jag ju där, då har jag ju sett det. Men när det bara är liksom idiotgrejer, nej, men det har jag inte tid med faktiskt. Jag har inte det.
Nej.
Hörru, apropå tid. Alltså det här är intressant, och jag vet att du är särskilt engagerad också i säkerhetspolitiska
frågor. Ja.
Det är ett stora intresse.
Ja, så är det.
Jag har inte riktigt fullt lika stort engagemang i just det.
Nej.
Känner mig väl kanske också lite i underläge. Jag vet ju knappt ens om det var alla rätt och fel.
Men det är bara läsa för att bollas i varje vecka, så är du klar.
Ja, men jag vet att båda sidor har haft både rätt och fel i den här frågan. Även om den ena kanske har haft lite mer fel. Men skitsamma.
Krag, debaklet snackar vi nu. Ja. Ja.
Men jag tänkte att vi skulle lämna det.
Ja. Jag tycker det.
Ja, för i min lilla värld av blommor, av tidskrifter, organisationstidningar kanske, så har Lärarförbundet nu gått ut och sagt att de ska outsourca sin tidningsavdelning.
Mm.
Alla minnesgoda lyssnare och även Lisa Bjurvall minns ju Lärarförbundet och vad de har gjort med sina tidningar.
Ja.
Och då är frågan, en outsourcing, jag ska säga helt ärligt att min spontana känsla var men det kan nog vara lite skönt för den här redaktionen.
Nej, jag tänkte detsamma. Nej, damn it. Jag tänkte skulle jag ha...
Vi skulle tycka olika.
Ja. Nej, jag håller med. Är det inte bra att bryta upp? Här har vi haft chefredaktörer och andra journalister som har lämnat på löpande band. Det jag blev lite oroad över är att så många journalister verkar tycka att det automatiskt betyder sänkt kvalitet. Då känner man ju inte till såna här som till exempel A4 och de här otroligt bra som finns, Spoon Publishing, i viss mån OTV, som gör jättebra produkter. Här kan du väl
också... jag vill ändå
Bra nu.
Ja, men det är så här att outsourca kan vara en total katastrof för den fria journalistiken. Mm. Det handlar om oberoendet och en uppdragsgivare kan alltid vara mycket mera i händerna på eller en uppdragstagare kan vara mycket mer känslig på vad uppdragsgivaren vill. Man är ekonomiskt beroende på ett sätt som kanske inte gynnar den fria journalistiken. Så det handlar ju om man sätter. Jag skulle aldrig säga att A4 eller Spoons generellt sett är bra att lägga ut till.
Mm.
Men däremot så kan man skriva avtal och uppdrag som gör att det blir bra.
Mm. Mm.
Vi är ju till exempel en väldigt etisk och
ja,
väldigt där det är våran USP att vara etiska.
Jag tänker så här att det är större chans att det kan bli bra oberoende. Faktiskt. Alltså med tanke på det som har hänt.
Ja, men bara med tanke på vad som har hänt.
Ja, med just Lärarförbundet.
Men nu ligger liksom insprängd i kommunikationsavdelningen.
Ja.
Jag fattar att de som jobbar på lärartidningarna måste känna sig helt utmattade.
Ja,
alltså.
Gud ja. Men alltså, så här, om man lägger på en contentbyrå som är tillräckligt stor för att inte stå och falla med Lärarförbundet som uppdragsgivare. Det är ju också lite det handlar om. Jag tror inte att man blir beroende. Det är klart om du är en mindre tillhandahållare, så att du har redaktörsuppdrag för 2 tidskrifter, då kan det bli på det sättet. Men om du har hundratals,
det kan vara på flera sätt. Men det handlar ju naturligtvis till syvende och sist vad Lärarförbundet har för vilja med sina tidningar.
Ja.
Och att man, att man i ett avtal eller ett uppdrag är tydlig med att ja, det ska följa till exempel Journalistförbundets rekommendationer kring organisationspressen. Det ska följa pressetiska regler förstås, men att det ska vara utgivare och oberoende och sådär.
Mm, precis. Och det var min fråga till dig, du som verkligen har följt det, eller hela journalisten har ju på nära håll. Förstår de nu vad de har gjort fel? Förstår de varför det är viktigt med oberoende journalistik?
Du menar
Lärarförbundet?
Eller är
de trötta på allt?
Jag är inte riktigt säker på att det finns någon djupare förståelse. Men jag tror att de kanske har men herregud, det blir ändå bara krångel. Låt oss hitta en enkel lösning. Mm. Och om det är så de tänker, då finns det stora risker att det blir dåligt.
Ja.
Men om de tänker att nu måste vi hitta en bra lösning för att skydda den oberoende journalistiken.
Mm.
Och att de därför vill vända sig till någon extern.
Ja, jag tänkte nog lite naivt i början av det här att läraryrket på något sätt, ja, men skydda demokratin, fostra framtidens medborgare, att det skulle ge någon automatisk förförståelse för vikten av ordentlig pressfrihet och så. Men så tror inte jag att det är. Jag tror inte att det är så för någon organisation, utan man sitter inte, det beror på vilken roll man har. Alltså, de sitter på organisationsroller där deras uppdrag är att framställa organisationen i ett gott ljus. Det är liksom inte kopplat till lärande på något sätt.
Nej, det är inte kopplat till innehållet.
Nej. Man förstår bara inte, varför inte de står på vår sida? De jobbar ju för oss. De tycker det är svekfullt. De är någon slags svikare som inte har hållit oss
om ryggen. Men det är intressant det här. När journalisten då tog över Finansliv, då träffade jag ju några gånger Finansförbundets styrelse och även kanslichefer och sådär. Och det enda jag har sagt är att det är jobbigt med journalister. Det är jobbigt.
Mm, mm.
För det går inte att styra oss hur som helst. Och att ha journalister som granskare är inte samma sak som en revisor. För vi går på andra saker. Det är inte enkla regler som styr vad vi gör och vad vi granskar och inte granskar.
Nej. Precis. Jag märker det att nu är det kommande
vårnumret. Man måste veta det.
Ja, men vi måste ju också veta. Vi måste också komma ihåg att, för det kan ju vara skönt att vara bekväm. Men efter ett tag sen, vad är det som känns fel? Jag har varit för bekväm.
Ja.
Nu är vårnumret av Fattaren, så är hela vår huvudgranskning handlar om förbundets invalsprocess.
Mm.
Och det heter välkommen in, frågetecken. Alltså, varför får inte alla författare komma in i sitt eget förbund?
Mm.
Det är otroligt gammaldags och strikta regler. Vad är det som pågår? Är det bra eller dåligt? Och förbundskansliet har absolut satt upp hinder och vi har inte fått ut olika lektörsutlåtanden kring författare som vi har velat ha. Vi har bett om de maskade, anonymiserade, men man vägrar av olika lustiga anledningar då. Och jag märker liksom en slags förvåning här mellan raderna att...
Men det är ju vår tidning.
Ja, nej, men det finns ju en sån grej. Eller så här, du är ju schysst. Jag tror att det kan vara så banalt. Och även för Lärarförbundet. Nej, men allt är ju bra. Ni är nöjda med löner, vi sitter här, vi har det trevligt. Vad är det här?
Varför ska du sabba fikat?
Ja, varför? Om man inte är van med journalister, det är man så här, varför vill du göra det här? Mm. Ja, men det är för att läsarna, medlemmarna, måste ju få ta del av den här insikten. Ja, men vi då? Det blir personligt.
Mm. Nej, men det är, man måste på något sätt förstå att vi har en helt annan ideologisk bas,
ja,
än vad kommunikatörer har. Det är, ja, det är helt annat. Vi vill, vi vill ta fram sånt som är dåligt och kommunikatörer vill ta fram sånt som är bra.
Jag tycker det är jättebra. Det var t-shirt bra till och med. Faktiskt.
Ja, det är bra.
Mm.
Apropå det så skulle man då kunna ta upp det som vi har pratat ganska mycket om med Mittmedia.
Mm.
Och Sanna Wikströms död. Mm. Som vi kunde berätta om att det förmodligen hade att göra med hur hon hade blivit behandlad på jobbet.
Ja.
Och nu alldeles i veckan här så hade de sin första första pristagare av Sanna Wikströms prisstipendium.
Precis.
Och det var en skyddsombud.
Just det, ja.
En skyddsombud.
Precis.
Marielle Anteskog.
Ja.
Härligt.
Det känns jättebra faktiskt. Mm. Och det är tufft att de verkligen låter det gå till ett annat skyddsombud.
Och i mitt media förstås. Ja. Men ändå.
Gud. Exakt.
Mm. Mycket bra.
Mm. Mm.
Kan vi
stänga av micken
här? Kan vi sluta den här podden utan att vi har tagit upp det som var vår viktigaste grej i förra numret, nämligen Gui Minhai och även Kuddebaxi. Det har ju hänt otroligt mycket.
Vad tycker du om att UD hävdar att de inte fick plats med honom och David i utrikesdeklarationen? Är det inte väldigt komiskt? Ja. Vi som jobbar med antal tecken.
Ja. Jag vill bara säga, ja.
Men verkligen stor fet guldstjärna till journalisten. Och så där, vi som jobbar med antal tecken. Alltså hur svårt det är att stryka lite extra ord och klämma in fyra namn.
David
Isaac. Det är fyra stycken namn. Mm. Och ganska korta också.
Då har du räknat på det för- och efternamn.
Ja, och ja, precis. Ja, men jag menar det. Och sen så bara säga att vi accepterar inte det här, de sitter fortfarande. Och vi arbetar oförtröttligt på att få dem fria. Mm. Och sen ska man inte kunna behandla svenska medborgare. Är det här den tysta diplomatin strikes again?
Ja, jag tycker att det är så himla många saker i den här som är märkligt. Det här ambassadören i Kina, den här kvinnan Anna...
Ja just det, det har ju hänt sen vår podd med Kurd och Baxi, ja. Den här jätteintressanta träffen på hotellrum med Angela Gui.
Mm. Ja. Men en ambassadör som verkar jobba lite på egen hand.
Ja.
Min gissning är ändå att hon vill göra något gott, eller?
Jag kan tänka mig det, men att hon var, vad säger man på sånt, hon var out of her depth. Ja. Hon var liksom, ja, hon, ja, samtidigt tycker man att det är väldigt speciellt att vara tjänsteman och inte kontrollera med sina överordnade. Alltså det har man väl inte hört på UD sedan Raoul Wallenberg i, nej, princip. Så att jag vet inte ens om det är möjligt att ha jobbat så länge och ta den typen av initiativ. Det kan ju bara skett om den kinesiska staten övertygar henne om att...
Det här var enda sättet.
Enda sättet, men det faller så fort du snackar med UD så är det kört.
Ja.
Du kan bara, alltså så här, ja, cowboy, kom, ja, själv.
Ja.
Men vem fan köper det? Rent ut sagt.
Ja, men sen tycker jag också väldigt synd om Angela.
Ja, fruktansvärt.
Grej som gick på det här. Jag känner mig ändå ganska glad över att Kud och Axel var med henne.
Ja, ja.
Annars skulle det ha varit rena tortyren.
Det är otäckt. Ja, det är otäckt. Ja. Det blir någon slags psykisk tortyr. Ja. Nej, men det är ju verkligen ett sånt här kalla kriget filmämne, hela det här mötet.
Ja.
Men man vet ju inte, alltså, det är ju den här otäcka misstanken man har, att den tysta diplomatin i båda de här fallen egentligen bara är feg diplomati. Mm. Att den är ineffektiv.
Alltså, men jag har tänkt att tyst diplomati, har jag alltid tänkt, inte att man håller tyst.
Nej. Utan att det sker under
rådet. Utan att man gör en massa saker.
Absolut.
Men om man inte ens säger de här namnen i en utrikesdeklaration, så är det ju, ja, men då har man ju tappat alla möjligheter att sätta press också.
Och då är det en tyst diplomati i betydelsen. Precis som just med Raoul Wallenberg. Ja. Där det helt enkelt var så att man lät Sovjet göra vad man ville med honom. Och man ville inte riskera att uppröra. Det är en feg diplomati.
Men det känns också som att tyst diplomati ska ge effekt ganska snabbt. Annars så får man överge den.
Ja, hur många år med David?
Ja. Men tar man Fruktansvärt. Med Johan Persson. Jag kan tänka mig att det var tyst diplomati som fick dem frigivna. Jag kan tänka mig att Joakim Medin också hade glädje av någon tyst diplomati. Det här har jag ju ingen belägg för. Men det är i alla fall vad jag föreställer mig. Men då gick det ju ganska fort.
Ja.
Och då måste man säga, okej, nu har vi gjort det här till vägs ände. Nu är det dags att gå ut och sätta... Det är klart att lilla Sverige kan ha svårt att tänka sig. Ja, men hur ska vi sätta press på Kina? Ja, men vi får väl använda alla de kanaler som finns. Vi har EU, vi har FN, vi har liksom pressorganisationer.
Ja, men jag känner precis likadant. Att man sätter någon slags årsgräns. Alltså, har det gått... 3, 4 och sen kanske 5 år, då säger man bra, nu har vi provat, nu har vi hållit på med diskret diplomati i 5 år, nu går vi över till en offensiv diplomati och nu säger vi så här: det är oacceptabelt, ni har hållit nationen alldeles för länge, ni har fått era chanser, vi har gett det här chanserna,
kanske 2 år.
Ja.
Ja. 5 låter så här bara,
ja, men, alltså, men hur länge är det David? Är det 17 år? Någonting
så. 18 år.
Ja. Så det är ju den nivån vill man ju inte ens att ska kunna gå till för svenska medborgare. Ja. Känner inte du också ibland att du bara vill kanske bara sticka iväg och testa och frige något? Så gör jag. Man bara ser hur det går. Tänk man bara gör någon sån här grej.
Ja.
Man säger att man ska göra ett reportage om kvinnliga fångar eller att man jobbar för Röda Korset. Bara för att se. Finns David där?
Mm. Det skulle vara spännande. Men däremot kan jag tänka sådär att när om jag har varit ute och rest i länder som inte är så trevliga eller bara varit på flygplatsen de lämnar. Jag tänkt, har de koll eller har de inte koll? Tänk om de tar mig.
Ja, ja.
Då skulle jag vilja att kurder stod där på Sergels torg. Liksom. Ja. Nu, frige Helena.
Du, det är bäst vi håller oss stängd och har tillbaka oss och gäst nu när du säger det faktiskt.
Ja.
Bra. Nej, och sen men... så är det väl fortfarande konstigt att det ska vara en liksom fri journalist som gör allt det här. Och svenska UD vågar inte ens ta med namnen på kidnappade svenska i utrikesdeklarationen.
Nej, det är pinsamt faktiskt.
Ja, jag känner inte igen mig i den svenska mentaliteten. Jag fattar inte hur man kan vara så feg. Nej.
Men vi är uppvuxna med en annan... med annat synsätt.
Ja.
Mm. Jag skäms på er.
Mm, faktiskt.
Ska vi sluta med fy skäms? Ska vi ta upp fingret också? Skulle se oss. Fy skäms sitter vi med våra pekfingrar upp i luften.
Jag tycker så här, vi frågar någon som lyssnar. Skulle de vilja att vi hade någon ansvarig minister att diskutera sånt här med? Skulle ha nya Amanda Lind som gäst i podden och ställa henne till svars för sånt här? Jag skulle ha någon från UD.
Det skulle vara intressant.
Kom med offensiva förslag, lyssnare.
Jag skulle kunna hålla en halv podd också om Amanda Linds, jag tror...
Säg inte frisyr.
Uppenbara intresse eller okunskap kring i mediefrågor.
Ja.
Det är faktiskt häpnadsväckande.
Ja.
Men det tar vi en annan gång.
Det gör vi. Ja. Och då är hon här. Kanske.
Vi ses snart hur som helst.
Det gör vi. Ha det trevligt sportlov.
Hejdå.
Journalisten podden.